Du sitter på jobbet i nyhetsdesken på P4 Västerbotten i Umeå och scrollar i mejlkorgen. Bara inget händer så får du gå hem om en halvtimme. Du alltabbar rastlöst mellan byråfiden och Facebook när du hör fotsteg närma sig. Du tittar upp och ser en stor utsmyckad fruktkorg glänsa i lysrörsbelysningen. Den är inplastad och snörad med guldband och bärs av ett bud från Postnord. Hon ställer ner korgen på skrivbordet. Du plockar upp kortet som dinglar från ett snöre. Tack för sällskapet på morgonen, signerat en lyssnare. Du tittar upp, men postbudet är borta. Klockan 4:55 bestämmer du att inget mer kommer hända idag. Du stänger ner datorn och tar din jacka. På vägen ut genom dörren springer du in i postnordbudet. Jag gick fel, säger hon och skrattar. Du håller upp dörren för henne och ser hur hon försvinner bort i mörkret på parkeringen. Den natten sover du djupt i din säng i lägenheten på Tunnelbacken. I radiohuset på Mariehem är korridorerna nedsläckta. Huset är tomt och stilla. Men i studio 6 tänds en av datorskärmarna. Det blåa skenet lyser upp mikrofonerna. Och plötsligt börjar reglarna på mixerbordet röra sig upp och ner. Vi gör ett program om vad som händer när det värsta inträffar. För varje dag som går så blir våra liv mer och mer uppkopplade. Men hur säker är den kod som vi gör oss så beroende av? Vad händer om vi inte upptäcker de sårbarheter som finns innan det är för sent? Och hur gör man egentligen för att inte bli hackad? Du lyssnar på P3 Dystopia. Vaknar av ljudet av bussen som far förbi på Klintvägen. Ute märker du hur det har börjat ljusna. Helvete, vad är klockan? Tänker du och kastar dig upp ur sängen. Du ska ju sända morgon. Du kollar mobilen, men den verkar vara helt urladdad trots att sladden sitter i väggen. Du trycker på skärmen och försöker starta om den, men den är stendöd. Vad fan är klockan? Tänker du. Och känner hur det vrider till i magen. Du kränger på dig kläderna, halvspringer till köket och häller upp ett glas vatten. Du hinner bara dricka några klunkar innan du känner att det nästan bränner i halsen. Du spottar ut vattnet i vasken och tar på dig skorna, springer ner till bilen. Klockan i bilen visar 05:47. I teorin så kan du fortfarande hinna. Skärmen i bilen visar kartan över Umeå och morgonens trafik. Hej Google, säger du. Slå på P4. Konstig musik de spelar, hinner du tänka, innan musiken tonar ut och du hör någonting som gör dig alldeles kall. En röst säger att många lyssnare hört av sig och sagt att vattnet i Umeå ska smaka konstigt. Rösten från radion säger att vattnet är helt ofarligt, att man inte ska vara rädd och dricka det. Det är din egen röst du hör. Vattnet är ofarligt, hör du dig själv upprepa. Det är först nu, när du ska svänga av från E4 mot Mariehem, som du märker att du inte längre kan styra bilen. Du vrider på ratten, släpper gasen, trycker på bromsen. Men inget du gör har någon som helst effekt. GPS-kartan på bilens display har bytts ut mot texten "Congratulations". För snart 4 år sedan så gjorde vi ett avsnitt om vapnen i det nya kriget, där vi berättade om ryska cyberattacker mot Ukraina.
Black Energy-attacken, det var den första kända cyberattacken någonsin som lyckades slå ut elen i stor skala.
Vi tog också upp NotPetya, det där viruset som slog ut banker och all möjlig annan infrastruktur.
4 sjukhus i Kiev ligger nere, 6 elbolag, flygplatser, till och med datorerna som...
Det här hände för 6 år sedan. Sedan dess har cyberattackerna kopplade till kriget bara fortsatt. I slutet på augusti i år, 2023, så hände det här.
Flera tåg i Polen misstänks ha hackats i fredags och det orsakade ett större tågstopp i de nordvästra delarna av landet. Och i flera fall ska sedan den ryska nationalsången spelats upp i tågen.
Cyberattacker sker inte bara i krig. I Sverige inträffar de dagligen. Oftast hör vi inget om det. Men då och då är påverkan så stor att det når nyheterna.
Som för några år sedan, då hundratals av Coops butiker slogs ut och tvingades hålla stängt i flera dagar.
Händelsen har beskrivits som den största ransomware-attacken mot ett svenskt mål någonsin.
Eller som i våras, när företaget Carrium blev hackade och trygghetslarm i över hälften av Sveriges kommuner slutade fungera.
Vi drabbades fullständigt ovetande mitt i natten.
Eller som förra året då någon hackade A-kassan.
Den som väntar på arbetslöshetsersättning från sin A-kassa kan få vänta i månader på pengar.
Eller som någon av alla de gånger en svensk kommun har hackats. Typ som Kalix i december förra året då förvaltningen brakade samman och hemtjänsten inte dök upp.
Kan det hända här? I det här lilla Kalix är det så fridfullt. Men tydligen...
Bara senaste året så har hackerangreppen mot svenska myndigheter och företag mer än dubblerats, rapporterade Ekot i september.
Men det är inte bara vi. Över hela världen ökar både antalet och intensiteten av den här typen av angrepp. Här är säkerhetsexperten Elisabeth Newman, intervjuad i ABC News, just efter att hackare lyckades ta över och stänga ner USA:s största oljepipeline i maj 2021.
In the last year there was a 300% increase of attacks of ransomware type of attacks.
Ransomware är alltså när en hackare krypterar hårddiskar och kräver lösensumma för att avkryptera dem. Och länders kritiska infrastruktur, säger Elisabeth Newman, är allt oftare målet.
And in particular over the last year we've seen a lot of focus on hospitals.
En av de mest samvetslösa attackerna skedde mot den irländska sjukvården där doktorer och sköterskor mitt under pandemin fann sig utelåsta från sina datorsystem.
We've already texted all patients who have appointments today. They probably shouldn't come to the hospital.
I think what we see in the Colonial Pipeline is just the tip of the iceberg. We're likely to see more of this.
Och samtidigt som de här attackerna blir allt vanligare så gör vi vårt bästa världen över för att ansluta fler datorer, fler telefoner, fler bilar, kylskåp, klockor, elsparkskotrar, tvättmaskiner och smarta hem till internet.
The internet revolution is happening in waves.
Det här är den finska hackern och säkerhetsexperten Mikko Hyppönen. Första internetvågen som kopplade upp alla datorer är sedan länge över, menar han.
When the first wave took computers online, the second wave will take everything else online. If it uses electricity, it will be online.
Internet of Things är en digital tsunami på väg rakt mot oss, skriver den amerikanska journalisten och cybersäkerhetsexperten Nicole Perlroth i sin senaste bok om dagens och framtidens hackerattacker. Och vad har den boken för titel? This is how they tell me the world ends. Nicole Perlroth förklarar titeln i podden Hidden Forces.
When I started on this beat, every conversation I had with a government official or someone in industry seemed to end with this warning that we were due for a cyber Pearl Harbor. Some kind of calamitous cyber-induced kinetic attack that would take out the grid or a nuclear plant or water treatment facility and cause deaths. And they said, until we have that happen, no one will take this seriously.
Men vi tänkte inte vänta tills dess, utan ta det här ämnet på allvar redan nu. Vilka är dagens hackers? Vad är de ute efter? Och hur gör man för att inte bli en måltavla i den här sköna, nya, uppkopplade världen vi bygger runt oss?
You're really into computers, huh?
Yeah.
Är man som jag född på 80-talet så är det ganska stor chans att ens bild av vad en hacker är har påverkats av den här filmen.
What are you doing?
Dialing into the school's computer.
War Games från 1983 som börjar med att huvudpersonen, en smart men omotiverad tonåring, hackar skolans datorer för att ändra sina betyg.
Are those your grades?
Yeah. I don't think that I deserved an F. Do you?
Och är man för ung för War Games är det kanske den betydligt mer utspejsade Hackers från 1995 som satt spår.
Welcome to our show.
Hack the planet.
Hack the planet.
And for those late night hacks.
Don't cool up.
Oavsett var man kollar på 80- och 90-talet så verkar en hacker vara en nördig tonårspojke, obrydd om samhällets regler, som sitter uppe vid sin dator hela natten och dricker Jolt.
Remember, hacking is more than just a crime. It's a survival trait.
Men är det här en Hollywood-konstruktion eller är det en sann bild av en hacker? Vi frågar den.
Of course I'm a hacker. I've been a hacker all my life.
Mikko Hyppönen igen.
I was born in 1969. I was a teenager when the 8-bit revolution happened. We got a Commodore 64.
Hemma i föräldrahemmet i Finland började Mikko skriva egna program och spel som han sen också sålde.
Was that hacking? Well, in a way it is, because these 1 megahertz 8-bit machines can't do much anything at all unless you break the rules.
I början av 90-talet så jobbade han med ett litet startup-företag som analyserade och plockade isär den tidens datorvirus. Varje vecka dampte ner en massa disketter i Mikkos brevlåda, skickade av oroliga användare vars datorer eller interna nätverk betett sig konstigt.
And I would open the mail, pop in the floppies and start to hunt for possible viruses on them.
På den här tiden, tidigt 90-tal, ja, då var Hollywood-bilden av den typiska hacken mer eller mindre korrekt, menar Mikko.
All of these early viruses were written by teenage boys. They were not making any money with their malware. They were not becoming famous. They had no message. They just wanted to see how far their creation could travel. Or maybe they just wanted to cause havoc by deleting files or formatting hard drives.
Och att se hur långt ens virus kunde ta sig, det var lite häftigare på den här tiden.
For a virus to spread from Stockholm to Helsinki, someone had to travel carrying a physical floppy on them.
Men allt det här skulle komma att förändras under 90-talet.
As internet became a thing, things started to change.
Virus började spridas på företagsnätverk, via Word och Excel-filer. Och när mer och mer människor började använda e-post så kom så kallade internetmaskar. Skadlig kod som till skillnad mot virus kunde spridas helt autonomt utan att man behövde klicka eller på annat sätt interagera med dem.
These webworms were just scanning websites on the whole internet of the time, trying to find vulnerabilities, infecting systems completely automatically.
Det tidiga internet var en väldigt osäker plats. Man laddade ner det man tror i en MP3-spelare eller ett chattprogram eller en malware-scanner och vips börjar alla filer på datorn självdestruera.
Det hände mig mer än en gång.
Virus som Melissa och internetmaskar som I Love You blev världsnyheter.
Experts say that the I Love You virus could end up costing the world economy $10 billion in lost work time.
And all of this pretty much peaked around the early 2000s with viruses and worms like Slammer and Blaster.
Slammer var en internetmask som började spridas i januari 2003.
Slammer scanned the whole internet in 17 minutes, infecting every single system it could infect. So it was basically game over in 17 minutes, and it still holds the record for the fastest webworm we ever saw.
Slammer gjorde så att routrar över hela världen kraschade och gjorde den globala internettrafiken mycket långsammare under en period.
Den infekterade till och med ett kärnkraftverk i Ohio, vars nätverk inte ens borde varit kopplat till internet. Jag frågade Mikko hur det kunde ske.
The thing with the basic protocol running the internet is that it is an automatically rerouting protocol. It sounds pretty technical, but what it really means is that when you're trying to send information from one computer to another, if the connection fails, the protocol will automatically find a new route. It's going to try a different way. And this makes it surprisingly hard to keep critical infrastructure like nuclear power plants completely off the network.
I fallet med kärnkraftverket i Ohio så var det en anställd som för en kort stund kopplade sin bärbara dator till nätverket. En dator som i sin tur var kopplad till internet. Och Slammer tog sig in.
These were systems which were supposed to be disconnected from the public internet. And they all learned the hard way that there was a way to public internet.
Under 80- och 90-talet var bilden av den ensamma, unga, ofta manliga hackern hyfsat sann. Hacking och malware-kodande var en hobby. Något som man gjorde för att det var kul, för att jävlas eller för att man var nyfiken. Men 2003, samma år som Slammer rejsade runt jorden, så skulle allt där förändras för alltid.
In 2003, email spam was already a big problem.
Spam, ofta marknadsföring för tvivelaktiga receptfria preparat eller Nigeria-brev, det var ett växande problem. Och 2003 började lagstiftare och teknikbolag sätta ner foten.
Back then, all spammers had their own server farms or data center.
Och det gjorde det förvånansvärt lätt att helt enkelt filtrera bort all spam.
You just figured out where the bad email was coming from and you block everything from that address space.
Det här, tillsammans med de åtal som väcktes mot kända spammare, det gjorde att en hel bransch famlade efter nya sätt att skicka spam på. Sätt som kunde undgå både filter och lagens långa arm.
So what happened in 2003 was that email spammers started paying money the malware writers to buy access to infected home computers.
Innan 2003 hade hackare roat sig med att infektera tusentals, ibland hundratusentals datorer med hemmaskrivna trojaner och annan malware. En del kunde ge användaren kontroll över de infekterade datorerna och skapa så kallade botnät.
Botnäten kunde användas till lite allt möjligt. Till exempel DDoS-attacker där man överöser en hemsida med trafik tills den kraschar och slutar fungera. Men och det var det här som spammarna insåg 2003. De kunde också användas för att skicka spam som inte fångades upp av e-postfiltren.
And this changed everything. Suddenly money entered the picture of malware writing. Many of the hobbyist virus writers of the time quit the whole scene. They were disgusted with the idea that these spammers, who nobody really liked, were using their mechanisms and technologies to send more spam.
Men andra omfamnade möjligheten att skriva virus mot betalning. Och det här, menar Mikko, startade en utveckling som pågår än idag.
That's how the whole monetization of malware started. First with email spam, then with banking trojans, keyloggers and eventually with things like ransomware.
På 20 år så har hackerscenen förändrats från en ganska oskyldig hobbyscen driven av nyfikenhet till en välstrukturerad och effektiv form av organiserad brottslighet, menar Mikko. I alla fall om man kollar på vilka det är som skriver just malware.
98% or 97% of the samples we analyze in our labs we estimate are coming from organized online crime gangs and the motivation is money and money only.
Idag är det ofta just ransomware som dominerar rubrikerna. Men i ett helt otroligt avsnitt av podden Darknet Diaries så berättas det i detalj om flera andra sätt som dagens kriminella hackare tjänar pengar.
I'll tell you right now, this episode isn't so much a story as it's more of a tour of what's going on in some of these underground groups. Groups that are home to hackers, scammers and thieves.
I avsnittet som kom ut 2022 har programledaren Jack Resider fått tag på en hacker som kallar sig Drew.
It's okay to record this call to use it on the podcast Darknet Diaries?
Yes, you have permission.
Okay, then it is recording.
Nästan alla metoder Drew beskriver börjar med en och samma sak. Den typ av databasläckor som vi så ofta hör om.
Now to that massive Yahoo hack.
LinkedIn is the latest victim of a massive data breach.
Facebook now admitting it's been hacked again.
De här databaserna med användaruppgifter läggs sedan upp på olika hackerforum. Och de kan innehålla hundratals miljoner användaruppgifter. Sånt som e-postadresser, användarnamn och i värsta fall lösenord.
Är lösenorden inte i klartext kan man använda verktyg som John the Ripper eller Rainbow Crack för att få fram dem. Och sen, berättar Drew, sen jämför man de olika databaserna med varandra.
They run them looking for these things called commons, which are passwords that are used across multiple sites.
Och upptäcker man att någon har samma lösenord på till exempel LinkedIn som de har på Dropbox, ja, då testar man den e-posten och det lösenordet på, say, Netflix. Och så funkar det.
And this opens up a whole new massive market in the underground communities. People will buy Netflix accounts for $2.50 each.
Mitt Netflix-konto blev hackat betyder alltså ofta någon läste mitt lösenord och loggade in. Och det här funkar såklart på massor av andra sajter.
Let's extrapolate Netflix to Walmart, Chipotle, Nordstrom, OnlyFans, Surfshark, NordVPN, Macy's Credit, Buffalo Wild Wings, Papa John's.
Har man login till en massa människors snabbmatsappar så kan man ju till och med öppna en slags chattbaserad virtuell restaurang.
There's these chat rooms where you can go and make a food order, such as 3 large pizzas. And someone in the chat room will take your order and ask you for like $5. And then they'll use the stolen pizza account to log in, create the order, and then send you the pizza.
Du kan få lös presentcheckar, gratis hotellnätter, allt möjligt genom att kamma igenom läckta databaser efter återanvända lösenord. Och det finns till och med verktyg som gör det här åt dig.
So this is not a manual process, and it goes at probably 5,000 CPM, which means it goes at 5,000 attempts per second. A lot of the times.
5,000 inloggningsförsök i sekunden. Då är det inte så svårt att få lös en hel massa logs för personligt bruk eller återförsäljning. Men de stora pengarna finns på annat håll.
The most popular database I've ever seen in my years of being here is the Ledger database.
I juli 2020 så var det någon som hackade företaget Ledger som gör fysiska plånböcker för kryptovaluta. Alltså ett litet chip som du kan bära i fickan som innehåller alla dina bitcoins till exempel. 1 miljon e-postadresser till Ledgers kunder läckte ut. Inga lösenord, men det spelade ingen roll. Vem som helst kunde jämföra den här e-postlistan med andra databasdumpar och hitta läckta lösenord och börja kolla dem mot olika kryptobörser på nätet.
Men till skillnad mot typ Netflix så räcker det inte med användarnamn och lösenord här. Det finns ytterligare ett hinder.
2FA.
Tvåfaktorsverifiering kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel ha en app på din telefon som verifieringen sker genom. Eller så får du en kod via sms som du måste skriva in varje gång du loggar in.
Och nu börjar det bli knepigt. För att kunna länsa någons kryptokonto så måste du kunna hacka inte bara deras konto utan också deras telefon. Hur gör man det?
The new wave is called remote snatching. Remo is short for remote tablet.
Remote tablet snatching. Okej, vi har hoppat över en massa steg här för det skulle bli alldeles för långt för att sammanfatta. Och vill ni veta exakt hur det här går till så lyssna på Darknet Diaries avsnitt 112.
Men det viktiga är att vid det här laget har våra hackers identifierat en person som har en massa bitcoin på sitt konto. De har hans eller hennes användarnamn och lösenord till det kontot.
De har också telefonnumret och namnet på mobiloperatören. Och så har de hittat en fysisk affär för denna operatör.
So you are going to T-Mobile. T-Mobile is the easiest place there right now.
Hackarna har tagit reda på vem som är chef på just den butiken och lyckats få tag i den personens användarnamn och lösenord. Och nu, först nu är det dags för själva rånet.
You go to a T-Mobile. You run in. You take the store manager's tablet from his hands. You run out.
En person får alltså helt enkelt betalt för att springa in, rycka åt sig butikschefens läsplatta och springa ut med den till någon i närheten som omedelbart sätter igång en så kallad SIM-swap. Där ändrar man rånoffrens mobilnummer så att de hamnar på helt nya SIM-kort i helt nya mobiler.
Men det måste gå snabbt. Inom mindre än 10 minuter kommer läsplattan vara spärrad och det är många nummer som ska swappas. Går SIM-bytet igenom kan man äntligen logga in på kryptobörsen med offrets användarnamn och lösenord. Få tvåfaktorsverifieringen skickad till den nya mobilen och om allt klaffar så är man inne.
Then you swap the balance to Coinbase Pro so that you're able to withdraw the funds and then you withdraw it to your Exodus or your MetaMask or your Electrum wallet.
Kryptovaluta är pengar som inte behöver tvättas och som inte kan spåras. Och har man gjort sin research och valt rätt person att råna så handlar det om miljontals dollar som man kan få med ett par knapptryck.
Drew säger att han personligen känner minst 10 personer som blivit dollarmiljonärer så här. Och att alla de är under 16 år gamla.
The new generation of crypto swappers, I probably know at least personally 10 millionaires, are all under the age of 16. Who I know for a fact, can't be lying, seen them send transactions live, seen them hit $1 million licks live.
Just den här grejen, cryptoswapping, är enligt Drew det mest lönsamma i dagens hackerscen.
It's massively profitable. It's arguably the most profitable thing you can do right now.
Allt det här började ju som sagt med läckta databaser med användarnamn och lösenord. Du som lyssnar kanske hunnit bli lite orolig att du förekommer i en sån här offentligt läckt databas. Som tur är så finns ett enkelt sätt att kolla det.
Hello, this is Troy.
Oh, hi. Jag ringde upp Troy Hunt, en australiensisk IT-säkerhetskonsult som är mest känd för att ha skapat hemsidan haveibeenpwned.com.
It's a data breach aggregation service, which means that when there's been a data breach, I get hold of that data and I aggregate it into one place and I make it searchable.
På sidan skriver man in sin e-postadress. Sen söker den igenom alla hackade databaser som indexerats och ser var, när och hur ens kontouppgifter läckt ut. Jag gjorde en sökning medan jag hade Troy på tråden.
Type it in and then I press pwned. Oh no, pwned.
Congratulations.
Det visar sig att min privata e-post förekommer i 9 hackade databaser från sajter och tjänster som Dropbox, Kickstarter, MySpace och Deezer. 2019 hackades dessutom GitHub, stället där jag har min kryptovaluta.
Vad var det för data som stals från den då?
It's saying email addresses, encrypted keys, mnemonic phrases and passwords.
Men lösenorden i just den läckan var inte lagrade i klartext, stod det på sidan, utan som B-krypt-hashar, vilket jag inte alls fattade vad det betydde.
Ideally when we store passwords, we don't store them in plain text. We don't store them encrypted either. Rather we store them as a one-way cryptographic hash which can't be reversed. And that's what B-crypt is. B-crypt is a modern sort of best practice way of storing passwords in an irreversible format.
Så betyder det att mitt lösenord till GitHub är säkert? Nja.
Bcrypt is very good because it takes a long time to extract a password from a hash. You have to keep guessing different passwords and comparing them to the hash. And Bcrypt is very slow.
Men har du ett kort och enkelt lösenord? Ja, då spelar det här ändå ingen roll.
Then the likelihood of someone actually cracking that Bcrypt hash and extracting the password is much higher.
Men när jag kollar resten av läckorna så visar det sig att de flesta andra av mina lösenord finns publicerade som saltade SHA-1-hashar. Vad innebär det?
It is a way of storing passwords that can be cracked many thousands of times faster than something like Bcrypt.
Så frågan kvarstod, är jag ägd eller inte?
Look, it's one of those tricky ones because if you do have that sort of 40-50 character randomly generated password from your password manager, it's still not getting cracked. Now, not in any practical way.
Oavsett vad så är jag i alla fall inte ensam. När vi spelar in det här avsnittet så har Troy indexerat 12 miljarder 658 miljoner 240.823 konton som publicerats i hackade databaser. Det är betydligt fler konton än vad det finns människor på jorden. Hur går det ihop?
On average I'm finding each email address has been breached twice. So when we see this headline figure here, 12.6 billion different pwned accounts, it's really probably about 6 billion email addresses.
6 miljarder ägda e-postadresser alltså. Och då ska man komma ihåg att det som Troy indexerat, det är bara de offentliga, verifierbara läckorna.
Have I been pwned is absolutely just the tip of the iceberg. It is just the breaches that we know of where the data is circulating and someone has sent it to me.
Vad ska man göra då för att hålla sina konton säkra? Ja, väldigt långa och krångliga lösenord gör dem svårare att knäcka. Men ännu viktigare är att aldrig någonsin återanvända ett lösenord till flera sajter.
Most people do reuse their passwords. They reuse them all over the place. So you end up with this exposed data being kind of like the skeleton key to your digital life. Many hackers now have the skeleton key to unlock your other things.
Låt oss berätta bara ett exempel på vad det här kan leda till. Den 5 juni 2012 hackades LinkedIn av en rysk hacker och över 100 miljoner användarnamn och hashade lösenord stals. Sen hände inte så mycket, men hösten 2016 så började den här databasen cirkulera fritt på nätet.
LinkedIn hade förvarat lösenorden hashade, men på ett sätt som var väldigt lätt att knäcka. Och i den lista som publicerades 2016 så stod majoriteten av de 117 miljoner lösenorden i vanlig text.
And as you might have guessed, many users weren't picking strong passwords.
Jack Resider igen, från Darknet Diaries avsnitt 87.
Over 700,000 users just had the password 123456. And 170,000 people just had LinkedIn as their LinkedIn password. And of course, the third most popular password was just password. Those are bad passwords.
Den här listan började cirkulera på nätet bara veckor innan valet i USA 2016, alltså när Donald Trump vann. Han var överallt i nyheterna just då. Och Jack berättar hur några holländska hackers fick idén att söka efter Trumps lösenord i databasen.
In the LinkedIn database, standing there in the crowd, was an email address donaldtrump@trump.com.
Bredvid e-postadressen stod Donald Trumps lösenord, redan crackat och läsbart för alla i hela världen.
Trump's LinkedIn password in 2012 was "You're fired." All lowercase, no spaces, no special characters.
Jennifer, this is really easy. You're fired.
Redan på den här tiden var Trumps Twitterkonto ett av de största i världen. Och det var där han skötte den mesta av sin kommunikation med väljare och allmänhet. De holländska hackarna funderade. Kunde det här 4 år gamla jätteenkla lösenordet funka till Donald Trumps Twitter?
I just typed it in while the other guys were still mesmerized, and then they said maybe we should try it, and I think Victor even said no, that's dangerous.
Don't do it.
Yeah, don't do it. And then I said like, uh-oh.
Too late.
Det var rätt lösenord. Inloggningen var tvungen att bekräftas via e-post, men efter lite mixtrande så var de inne.
They could post as him or read his direct messages. They could even change his password and email if they wanted. They owned Trump's Twitter account.
Nu råkade just den här hackergruppen inte vara intresserad av något sånt. Istället dokumenterade de problemen och informerade Trumps valkampanj om det här säkerhetshålet. Men historien slutar inte där.
4 år senare är Trump USAs president och det är snart val igen. En av de holländska hackarna som tog sig in på kontot 2016, Victor Jevers, ville se om Trump ändrat sitt lösenord och bättrat på sin säkerhet. Så han testade logga in igen med "You're fired". Det funkar inte. Men ungefär samtidigt såg han något fara förbi på Twitter.
Was someone sharing the wifi password of one of the Trump rallies?
Bilden visade inloggning för ett wifi-nätverk på en pro-Trump-demonstration.
The photo in the tweet showed the network ID was "Make America Great Again" and the password was MAGA2020!!!
Så Victor testade det, men det funkade inte heller. Sen testade han med stort M. Det funkade inte. Vid femte försöket skrev han bara MAGA2020 och så ett utropstecken istället för två.
Twitter kind of hung there for a few seconds.
Victor var helt övertygad om att Twitter skulle säga något i stil med "Du har skrivit för många felaktiga lösenord. Vänta en timme."
So I was like, "Okay, great. You know, I'm going to get the suspicious login error now."
Men det var inte det som hände.
Instead, Trump's Twitter account loaded up on Victor's screen.
It took me like a few seconds to realize, shit. it worked.
Victor försökte på alla sätt kontakta Trump, hans kampanj, Vita huset och så vidare. Han försökte till och med ringa direkt till honom via det telefonnummer som fanns angivet i de dolda Twitter-inställningar som bara han kunde se.
Och medan han sitter där med 66 miljoner följare så ser han ett uttalande som Trump gjort samma dag angående en annan politiker, Steve Scully, som hävdat att hans, alltså Scullys, Twitterkonto blivit hackat.
I've never known a person that said he got hacked. That got hacked. Nobody gets hacked. To get hacked, you need somebody with 197 IQ, and he needs about 15% of your password, right?
That was my snap moment. That was my moment of, come on, you know, now's enough. I tried you, I tried your family, your staff, your government, you know, who have to ping across the ocean to get, you know, to get the message across. This is ridiculous.
Det var först efter att Victor kontaktat journalister och de börjat skriva om intrånget som en person från Secret Service hörde av sig. Utåt förnekade Vita huset allt och samtidigt inleddes en rättsprocess mot Victor i Nederländerna för att han hackat Trump. Efter 3 veckor kom beslutet.
They confirmed that Victor had gotten into Trump's Twitter but carefully considered his intentions. Their analysis revealed that Victor's intentions were good and that he was free to go as an ethical hacker.
Så, vad är läxan av allt det här egentligen?
It's very easy not to be the low-hanging fruit.
Troy Hunt igen.
so many of the incidents we see, everything from people getting scammed and money taken from their bank accounts to someone's taken over my Netflix account, it's because they're the low-hanging fruit and they haven't done really basic things. And I'm cautious as I say this because people are prone to then say, well, you're victim-blaming.
Men, menar Troy, på samma sätt som man kanske inte alltid kan lämna sin ytterdörr eller bil olåst i alla situationer, så kan man inte hålla på och ha svaga eller återanvända lösenord.
The victims have a role to play. If you reuse your passwords and they're weak and you have no multifactor, then you put yourself at risk.
Okej, men även om vi gör allt rätt så kan vi råka illa ut. Vissa väldigt farliga säkerhetsbrister har inget att göra med vårt beteende. Istället finns de inbäddade i den kod som styr våra digitala liv.
Why can't we create an operating system which would be unhackable? Like how hard could it be? Come on.
Om vi tar Windows 10 så består det operativsystemet av ungefär 50 miljoner rader kod. Googles samtliga tjänster sägs bestå av 2 miljarder rader kod.
When programmers make mistakes, they end up with bugs. And when we have bugs in interconnected systems, they become vulnerabilities.
Ett klassiskt exempel på ett utnyttjande av en sån här sårbarhet är en så kallad SQL-injektion.
SQL är ett kodspråk som används för att söka i databaser. Ofta, om man går till en hemsida med en sökruta, så är det SQL som används för att ta fram resultat.
And SQL injection is a mechanism where when you are making these queries you can actually execute code as part of the query.
I åtminstone ett riksdagsval i Sverige har någon väljare försökt göra en SQL-injektion i valdatabasen genom att skriva att hen röstar på partiet pwn drop table valj.
Drop table är ett SQL-kommando som om det hade gått igenom hade kunnat radera hela databasen.
Och SQL-injektioner är en bra illustration på hur svårt det är att göra system helt säkra. Det här har varit en känd sårbarhet sedan 1998. Och trots det blir företag fortfarande idag hackade genom samma metod.
The problem really is that there's an unlimited amount of new services and systems and companies going online every single day. Beginner programmers setting up their first systems. Brand new databases being established and put online before they are hardened.
Om vi tänker oss den här typen av kvartssekel gamla sårbarheter i ena änden av spektrat, så finns det en annan typ av bugg i den rakt motsatta änden.
These are the kinds of vulnerabilities which we call zero day vulnerabilities.
Namnet zero day kommer från det faktum att det gått 0 dagar sedan buggen upptäckts. Den är alltså helt okänd för företaget som driver tjänsten. Och den innebär en sårbarhet som vi, per definition, är försvarslösa mot.
Zero days kan till exempel ge innehavaren omedelbar tillgång till allt i din telefon, bara genom att skicka en bild till den.
You don't even have to click on it to get infected.
Det här är rapportering om BlastPass, precis en sån zero day, som upptäcktes i iPhones i september i år.
If it's sent to you, hackers have access to your location, your text messages, your camera, your microphone, your passwords via a keylogger, literally everything.
Att hitta zero days och omvandla dem till hackerverktyg är idag en miljardindustri där företag som israeliska NSO Group tävlar med kriminella nätverk och ensamma hackers om att hitta buggar som de kan sälja till högstbjudande.
The people who find the vulnerabilities and who write the exploits aren't necessarily the same people who are writing the malware, and those aren't even the same people who are necessarily choosing the targets of the malware.
Det här är Eva Galperin, chef för cybersäkerhet vid The Electronic Frontier Foundation. Hon har varit med och avslöjat flera attacker där regeringar betalat miljontals dollar för zero days och sen använt dem för att spionera på sina egna medborgare.
The use of zero day exploits to target journalists, activists, people in vulnerable populations used to be rare.
Förr brukade stater hålla på sina zero days. De var så dyra att komma över och så kraftfulla, så man ville inte riskera att bränna dem om det inte var absolut nödvändigt.
And that simply isn't the case anymore.
Ett exempel är när den mexikanska staten köpte ett verktyg från NSO Group. Verktyget, som kallades för Pegasus, gjorde så att man kunde få full tillgång till någons telefon. Jack Resider förklarar.
They must first send a text message to their target to get them to click the link. And once the victims click the link, the phone becomes infected with spyware, unveiling their location, turning on their mic and everything.
För att få offren att klicka på länken så skickade man meddelanden som kunde lyda ungefär: "Hej, din dotter har varit med om en bilolycka. Här är sjukhuset hon tagits till." Och sen med dotterns riktiga namn i meddelandet. Alltså sånt som man nästan måste klicka på.
Men vilka var det Mexiko använde Pegasus mot då?
We found that a consumer advocate, a public health scientist and a health advocacy organization had all been targeted with Pegasus spyware.
Det här är John Scott Railton, forskare vid The Citizen Lab vid universitetet i Toronto. Och en av dem som var med och avslöjade Pegasus. Han är intervjuad i Darknet Diaries.
Why were these people being targeted with Pegasus? Well, it turned out that the thread that sort of connected them together was that they had all been advocating for more taxes on soda as a means to reduce childhood obesity.
Men varför skulle Mexiko använda sina svindyra zero days på folk som jobbar mot barnfetma?
We don't really know, but the most likely explanation is that somebody linked to the Mexican Pegasus operator was doing a favor for business. Business that saw this kind of taxation as a potentially serious threat to their bottom line.
Efter att Pegasus avslöjats så kom det fram att massor av länder har köpt det här verktyget. Däribland Tyskland, Estland, Lettland, Polen, Ungern och Spanien.
States in Europe have definitely purchased spyware from companies like NSO Group in Israel and used them to spy on civil society. A lot of the kind of behavior we associate only with authoritarian despots is seen throughout Europe. And I think that Europe does not catch enough flack for this.
Många företag har så kallade bug bounties, där den som hittar en allvarlig bugg i koden kan rapportera den och få ersättning för det. Ofta tusentals dollar. Om alla gjorde så, så skulle det inte finnas några cybervapen.
Men Zero Day-industrin omsätter enorma summor. Regeringarnas fickor verkar vara bottenlösa. År 2020 gick en bugg som kan ge användaren tillgång till Android-telefoner lös på 2,5 miljoner dollar. Det här har skapat ekonomiska incitament som företagen inte kan matcha.
Hur hamnade vi här? Ja, de flesta som intervjuas i Nicole Perlroths bok pekar på en särskild händelse 2013. En cyberattack som förändrade världen för alltid.
By the fall of 2010, the consensus was that Iran's top secret uranium enrichment plant in Natanz was the target.
Vi pratar alltså om Stuxnet, den mask som infekterade Irans urananrikningscentrifuger och fick dem att snurra snabbare och snabbare tills de gick sönder. Det här är ett reportage av CBS 60 Minutes.
Stuxnet was a carefully constructed weapon designed to be carried into the plant on a corrupted laptop or thumb drive, then infect the system, disguise its presence and subtly alter the speed of the centrifuges without the Iranians ever noticing.
Stuxnet skapades av USA och Israel och använde sig av fyra olika zero days som knutits samman med tiotusentals rader kod.
A very, very long project, very well written, very professionally written and very difficult to analyze.
Stuxnet lyckades sabotera Irans urananrikning, i alla fall tillfälligt. Men dess inverkan på världen var mycket större än så. Så här uttryckte sig Michael Hayden, före detta chef för USA:s spionorganisation NSA.
The rest of the world is looking at this and saying clearly someone has legitimated this kind of activity as acceptable international conduct. The whole world is watching.
USA hade bestämt spelreglerna, skriver Nicole Perlroth i sin bok. De hade gjort det, citat, tillåtet att attackera ett annat lands kritiska infrastruktur i fredstid.
Men det var inte bara spelreglerna som ändrades. De ekonomiska incitamenten blev sig aldrig lika. Ett exempel. Före Stuxnet så la Iran 76 miljoner dollar på cyberkrigföring. Efter Stuxnet så ökar de den budgeten till över en miljard dollar. Och plötsligt var det enorma pengar i zero days. Incitamenten att laga de här säkerhetshålen, de försvann nästan helt och hållet i en slags cyberkapprustning där regeringar började samla opatchade sårbarheter på hög för framtida attacker.
I USA köpte NSA:s armé av hackare på sig massor med zero days. De hittade också många egna. Sen kodade de ihop otroligt effektiva cybervapen och tänkte väl, kanske med rätta, att de verkligen ledde den här kapprustningen. ända tills något otroligt dråpligt hände 2017.
Who are the shadow brokers? The group claiming responsibility for what may be the biggest security breach ever at the NSA.
Under 2016 och 2017 så var det en person, eller en grupp personer, ingen vet vem eller vilka, som helt enkelt stal och sen publicerade några av NSAs mest effektiva Zero Days.
Det här var verktyg med namn som Dewdrop, Incision och Stoic Surgeon som utnyttjade sårbarheter i brandväggar, antivirusprogram och operativsystem. Mest ökänd blev den som bär namnet Eternal Blue.
This is an exploit that can be used to remotely access Windows computers running SMB, which was something that was installed by default on all Windows machines.
Med NSAs verktyg i allmänhetens händer stod nu miljoner och åter miljoner av världens datorer öppna för vem som helst att angripa.
Eternal Blue was huge. This was the biggest of all their exploits, and it just landed in the hands of the general public for any hacker in the world to use.
Och konsekvenserna dröjde inte länge. Eternal Blue publicerades den 14 april 2017. Mindre än en månad senare bröt kaoset ut.
Hospitals in the UK couldn't get access to their systems and were turning patients away. Car factories in France had to shut down. A Spanish telecommunications company told their employees to shut down their computers.
På bara några dagar infekterades hundratusentals datorer i 150 olika länder av en internetmask som använde Eternal Blue för att ta sig in och sen låsa datorn. Och sen kräva användaren på en lösensumma.
Computers all over the world were being infected by WannaCry, a massive hacking attack that caused worldwide computer chaos.
Av vad som verkar vara ren slarvighet så hade hackarna bakom WannaCry råkat baka in en slags avstängningsmekanism i koden. När den upptäcktes efter 4 dagar så stoppades masken.
Men en månad senare så var det dags igen.
Ukraine was hit especially hard. Its power grid, its government offices, banks and grocery stores all affected.
NotPetya-attacken, som vi berättade om i avsnittet om vapnen i det nya kriget. Den internetmask som stängde ner stora delar av Ukraina och sen spreds över jorden. Den använde också Eternal Blue.
And think about what the future holds. It is clear where the world is going.
Några månader efter NotPetya ställer sig Brad Smith, Microsofts vd, på en scen i Genève och håller ett indignerat tal inför FN.
We are entering a world where every thermostat, every electrical heater, every air conditioner, every power plant, every medical device, every hospital, every traffic light, every automobile will be connected to the internet. Think about what it will mean for the world when those devices are the subject of attack.
Eternal Blue var en bugg i Microsoft Windows. Och istället för att informera företaget hade NSA utnyttjat den för sina egna ändamål och medvetet lämnat alla användare oskyddade för attacker som WannaCry och NotPetya. Dessutom hade man med Stuxnet-attacken de facto godkänt cyberattacker i fredstid. Och så kan det inte fortsätta, menar Brad Smith.
We simply cannot live in a safe and secure world unless there are new rules for the world. The world needs a new digital Geneva Convention.
Men det finns en väldigt viktig detalj här. Det är ju lätt att tänka så här. Hade NSA gått till Microsoft med Eternal Blue-buggen och Microsoft sen patchade säkerhetshålet, ja, då hade WannaCry och NotPetya inte inträffat. Men riktigt så enkelt är det inte.
Here's the strange thing. Just about a month before Shadow Brokers dropped this on the world, Microsoft had patched it.
När Eternal Blue offentliggjordes så var det inte längre en Zero Day. Microsoft hade redan tätat hålet.
Yeah, they fixed it right before it was unleashed. The rumor has it that the NSA gave Microsoft a very quiet heads up that this might be in an upcoming dump so they can work on patching it before it hits the streets.
Så varför var det fortfarande då, som Jack säger, ett av världshistoriens mest effektiva hackingverktyg? Ja, det här för oss in på en viktig anledning till varför vår digitala värld är så otroligt sårbar.
I worked previously in a role where critical infrastructure was our bread and butter.
Det här är Elise Dennis, en ny röst i programmet. Hon är en säkerhetskonsult som sysslar med penetrationstest, alltså en som försöker bryta sig in i olika system. Nu för tiden jobbar hon åt stora privata techbolag, men förr jobbade hon mycket med det som kallas för kritisk infrastruktur.
Places like hospitals, water treatment facilities, cities and counties as public organizations.
Och skillnaderna i cybersäkerhet är slående, menar hon. I det offentliga och på ställen som sjukhus och vattenreningsverk och så vidare, där är säkerheten ofta nästan obefintlig.
Very many of these systems run on archaic operating systems that have a wide variety of known vulnerabilities.
Varför funkade Eternal Blue på sjukhusen i Storbritannien? Varför hade inte de laddat ner patchen som släpptes en månad innan? Jo, för att när WannaCry slog till så hade till exempel 90% av datorerna inom NHS fortfarande Windows XP installerat. Ett operativsystem som redan då var 15 år gammalt och som Microsoft slutat uppdatera 2,5 år tidigare.
Och ska man byta från Windows XP, ja då kanske man måste byta programvaran i MRI-maskinerna. Och plötsligt måste man uppdatera hela IT-systemet. Och så finns det inte pengar till det och så låter man det bara åldras.
And there's no way to move on from that because there simply isn't budget, and then you end up with hospitals that are getting ransomware in the middle of a pandemic and putting lives at risk.
Men, och det här är nästan ännu mer skrämmande. Ofta så behöver ju inte vi använda oss av några buggar. Vi behöver inte ens hacka oss in. Idag på internet så står många dörrar redan helt öppna.
As part of our daily research, we couple of times a week scan the whole internet.
Mikko igen. Det han menar med att skanna hela internet är att de går igenom alla de drygt 4 miljarder IP-adresser som finns inom IPv4-protokollet och ser vilka datorer som står öppna.
The real world equivalent would be that we would knock on every door in every building, in every city, in every country on the planet and see if the door is open or not. Some of these doors are open in a way that we can see what's inside the doors. The doors are like hanging open.
Jag frågade vad det sjukaste de hittat var och fick ett ganska intressant svar.
I know the answer, but I have to look up the term in English. Cremation oven? Sounds awful. Yeah, that's the term. Oh, cremation furnace. That's the term. Is that going to be understandable?
Yes, a furnace where you burn bodies, the fire to... Oh, Jesus Christ. Yeah.
Styrsystemet för en kremeringsugn låg alltså öppet för vem som helst att logga in på. Man behövde inte ens ett användarnamn eller lösenord. Och Mikko hittar ständigt såna här grejer.
Some of these are concerning. We find factories, we find dams or... I don't know, we just found a ski lift system exposed to public internet. And when I say exposed, I mean that they have no passwords or usernames at all.
När de upptäcker sånt här så försöker Mikko och hans kollegor kontakta företaget eller myndigheten. Men de möts ofta av förnekelse.
But no, it can't be. You can't find it. It's not on the public internet. They only believe when we show them that we can actually reach their interfaces, and that's when they realize that they have a problem.
Hur kommer det här sig? Varför ligger alla de här grejerna och skvalpar där ute helt oskyddade?
Initially the systems are safe and secure, but as time passes these systems deteriorate and the company networks change. One very typical scenario we see is that one company buys another company and eventually they join the networks together. And as an end result, some of the systems in one of the companies which were unreachable from the public internet now gets rerouted to the other company's network and gets rerouted to public internet.
Mikkos kritik av vår trasiga IT-säkerhet har gjort att han har fått en lag uppkallad efter sig.
The Hyppönen law says that if it's smart, it's vulnerable. A different way of saying the same thing would be that if it's programmable, it is hackable.
Och det här är ett stort problem när man ser vart utvecklingen är på väg.
Right now, the devices which we are plugging to internet are things where we as consumers know they are online.
Men Mikko menar att vi väldigt snart kommer se allt annat kopplas upp mot internet. Sånt som vi kanske inte ens vill ha där.
You don't need an app for your kitchen mixer, but what I'm saying is that even those will be going online.
Det här kommer inte vara för konsumenternas skull alltså.
The manufacturers want to collect data about how their devices are being used, because today data is money.
Att vi inte sett det här hända än, menar Mikko. Det beror på att det fortfarande är lite dyrare att ansluta produkter än det man får tillbaka.
But connectivity is becoming cheaper every month. Eventually the cost of putting a kitchen mixer online is going to be fractions of a cent. And then everything will be going online and you won't even know that the thing you just bought actually connects to the internet.
Slutligen så finns det ett inbyggt och ständigt växande säkerhetshål som ingen riktigt vet hur man ska lösa.
I think a very good example of that is the cars we drive.
Mikko tar som exempel sin egen 23 år gamla bil som han fortfarande kör utan problem.
That's a very long life cycle for a consumer product.
Frågan är vad som kommer hända med alla bilar som säljs idag som är uppkopplade mot internet.
Will they still be getting security updates and security patches 20, 30, 40 years into the future? And the answer is no. They won't.
Precis som datorerna i det brittiska sjukvårdssystemet som fortfarande körde Windows XP, så kommer framtidens bilar troligtvis rulla omkring med massor av opatchade säkerhetshål.
I'm not a big fan of regulation at all, but this might exactly be a place where it would be needed.
Företag skulle till exempel kunna hållas ansvariga om deras produkter blir hackade.
Just like they are liable for damages if their electronic device causes an electric shock or catches fire, we should apply the same thing into thinking about hacking or breaking into our networks because of vulnerable IoT devices.
Nu har vi pratat rätt mycket om dåligt skriven kod, om digitala sårbarheter, om dörrar som lämnats öppna, om svaga och återanvända lösenord och uteblivna säkerhetsuppdateringar. Men faktum är att det ännu idag finns företag och myndigheter med den bästa cybersäkerheten i världen som ändå blir hackade.
A good example of that is that both Facebook and Google fell for attacks coming from the very same attacker from the Baltics, and he managed to steal more than $10 million from both.
Hur går det till? Vad är det som gör att hackare verkar kunna ta sig in i de mest skyddade miljöerna? Jo, kan man inte hacka koden så kan man alltid hacka människorna.
Having the confidence is the most important part.
Elif Dennis igen.
That's really important for giving people the impression that you belong.
Elif är en hacker. Hon är en av de bästa faktiskt. Hon har vunnit en Black Badge som är det mest eftertraktade priset på världens största hackingkonferens, DEFCON. Men hon befattar sig sällan med programmering. Istället så jobbar hon med det som kallas för social engineering. Med att få människor att göra som hon vill.
For example, having someone go to a potentially malicious web URL over the phone. No person has ever said no to me on that.
I heard you describing this as shooting puppies in the face in one interview.
Yeah, it's awful.
Elif jobbar som sagt med penetrationstest och anlitas för att försöka hacka företag och på så sätt avslöja deras svagheter. En gång skulle hon se om hon kunde stjäla lastbilar från ett garage.
My team and I were able to just simply slip past a rolling automatic gate as it was closing behind an exiting truck.
Väl inne i garaget så kunde de, mitt bland de andra anställda, ta sig in i alla lastbilar, hitta alla nycklar och köra iväg med de bilar som de ville.
The way that we achieved that was that we dressed the part. We made ourselves look like we'd just come from the corporate office. And we were loud and obnoxious. And we went around and slammed truck doors and opened doors and jotted things down and looked to be similar to an audit.
Det kan ibland låta som att det enda man behöver för ett lyckat socialt engineering-hack är självförtroende. Men precis som med kodbaserad hacking så ligger det mycket research bakom varje angrepp.
The first step in any social engineering attack is always going to be reconnaissance.
Första steget är att samla på sig så mycket OSINT som möjligt. Open source intelligence. Det kan vara allt från texten på ett företags hemsida, till e-postadresser till de anställda, till jobbannonser, telefonnummer, företagsstruktur, inkomster, lagfarter och så vidare.
All of that is open source information, but the most popular I would say at the moment is social media.
Så det första Elith brukar göra när hon får ett uppdrag är att gå till olika fotodelningstjänster där man kan söka på bilder efter GPS-koordinater.
And I will look up the address of my client and see if anyone's taking pictures in or around the building.
Från den här typen av bildsök kan hon ofta få reda på hur besöksbrickorna ser ut till exempel och vad de har för märke på datorerna, hur kontorslandskapet är utformat och så vidare.
Får hon inte det hon behöver så kan hon behöva klättra ner i en container eller två.
Dumpster diving can be extremely helpful for mapping things out within the client building.
Till och med märket på kaffekopparna eller skräpet från ett snabbmatsställe kan vara värdefullt.
Maybe you could masquerade as a food delivery person from that place.
Den här informationsinsamlingen används sedan för att skapa en trovärdig karaktär med ett trovärdigt uppdrag. Någon som är så naturlig att hon blir osynlig.
All of this information then feeds into what the best pretext would be. I want to be absolutely forgettable.
Här på Sveriges Radio så har vi ett beredskapsuppdrag. Om det blir krig eller någon annan katastrof inträffar ska man kunna slå på P4 och få rätt information om läget. Därför är våra stationer också klassade som skyddsobjekt. Jag hörde av mig till vår cybersäkerhetsansvariga för att höra hur vi arbetar för att hålla hackers ute. Men hon kunde inte ställa upp en intervju. Så jag frågade Elith hur hon skulle gå tillväga för att plantera en infekterad USB-sticka i vårt interna system.
The first thing I would do is spend some time watching the building.
På så sätt ser hon de dagliga rutinerna, när folk kommer och går, vilka dörrar vi använder, vilka leveranser som kommer och när. Passar in i rutinen så skulle hon klä ut sig till ett leveransbud och knacka på med en gåva, typ en fruktkorg eller blommor.
And then you pick one person within the organization that you say this gift is being sent to and just insist that you be the one to hand it to the person because your job depends on you making the delivery.
Det som troligtvis skulle hända här är att hon skulle få en eskort, någon som följer med till mottagaren och sen ut till dörren igen. Hur kommer man ifrån det?
I will probably ask if I can use the restroom and then just be in there so long that I hope they go away.
Jag har lyssnat på så många pentesting-historier för det här avsnittet. Och det som fascinerat mig mest är att ofta, även när angriparna åker fast, typ att någon stoppar dem i receptionen för att de har fejkade nyckelkort, så åker de ändå inte fast.
Once we were inside, the objective was to find as much, you know, information openly accessible as possible, see if you could get on the network.
Det här är Kyle, en pentester intervjuad i Darknet Diaries. Han och hans kollegor har lyckats ta sig in i en kontorsbyggnad där de absolut inte får vara. Det är sent på natten och de smyger omkring i mörkret och letar efter serverhallen. Lokalen är tom, tror de i alla fall, ända tills de går ut i en korridor.
There's the security guard and he jumps and we jump and we all go ah and I go holy shit you scared me man and he goes you scared me. Are you guys okay? Are you guys working late? And we're like, yeah, man. Jesus, you gotta let people know when you're coming. You put a bell on you or something, you know? We all laugh, we part ways.
Det är som att det finns en bugg i oss människor. Att om någon projicerar tillräckligt mycket självförtroende, ja, då kan vi nästan tro på vad som helst. Och har man självförtroendet, då handlar det mer om att inte erbjuda en öppning att bli ifrågasatt.
So for example, I can go into an office building and tell the person at reception, I need to gain access to your conference room because I'm, you know, installing this piece of equipment and this person said it was okay and here's my work order and you can call
och så vidare och så vidare.
And all I'm doing is giving that person more ways to challenge my access.
Det finns ett sätt som funkar bättre.
If I walk into the same office and I just say something along the lines of, hey, we'll stay out of your way and keep walking. And my body language and the way that I hold my head and the nod up that I give them as I walk into the room and the direction of my body towards the conference room because I know exactly where it is and I know where I'm going and I'm holding that confidence, then that person is much more likely to just be like, yeah, go ahead.
Jag läste en gång på Reddit någon som frågade vad en hacker gör egentligen. En person svarade med en analogi om en lemonadkiosk. En vanlig person går till kiosken, betalar och får ett glas lemonad. En lemonadhacker, skrev den här Reddit-användaren. Den tänker så här. Undrar vad som händer om jag beställer minus två glas? Vad händer om jag betalar med knappar? Vad händer om jag får 100 personer att beställa ett glas exakt samtidigt? Och så vidare.
Datorer gör precis vad vi säger åt dem att göra. Kommer en förfrågan som varit oförutsedd av den som skrivit koden, ja, då kan sårbarheter visa sig. Det här funkar inte på oss människor, eftersom vi kan anpassa oss till nya situationer.
Och just därför, menar Reddit-skribenten, så är vi människor mycket svårare att hacka än maskiner. Och det låter ju intuitivt rätt. Men Alith ser det precis tvärtom.
I think it all boils down to trust. We couldn't leave our houses or drive our cars or just breathe if we didn't trust the people that made our food and produced our vehicles and worked in the offices that we work in.
Men den här tilliten som är så fundamental för oss, det är också en sårbarhet som kan utnyttjas. Och det finns fler.
Humans also like to be helpful. They like to feel like they belong to a tribe. We've learned over centuries that it's beneficial for us to cooperate with each other.
Och en sån enkel sak som att vi ofta vill återgälda gåvor och handlingar eller bara information som vi får kan bli en sårbarhet i vissa situationer.
For example, even giving someone your name encourages them to give you their name.
Så allt som gör att vi människor är ganska jävla bra varelser kan också vara det som en tillräckligt motiverad angripare kan utnyttja. Och då spelar det ofta inte så stor roll vilka säkerhetsprotokoll eller rutiner vi har på plats, menar Alith.
It's unfair to expect security awareness training to deprogram centuries of human behavior.
Ju mer jag lärde mig om det här ämnet, desto mer började jag tänka, varför har vi inte sett en sån där världsomvälvande cyberattack än? Någonting som påverkar oss alla på ett eller annat sätt.
Ja, fast hur stor vill du ha den?
The largest email outbreaks, which happened around 2001, they shut down a major part of all email communication on the planet.
Enda anledningen att vi inte minns det här, det är ju att vi inte var så beroende av e-post då.
So it's hard to compare it to today.
Sen har vi faktiskt sett hacks som helt lamslagit kritisk infrastruktur. I alla fall under en period.
2 years ago, the second largest oil and gas pipeline was shut down by a ransomware attack.
4 days after online hackers infiltrated its systems, its pipeline is still shut down.
The largest meat producer in the world was shut down by a ransomware.
There could be a supply shortage as we head into barbecue season.
That sounds pretty serious.
Jag tror jag tänker mig något mer permanent. Typ en grej som jag alltid undrat är om det är möjligt att förstöra hårdvara med kod. Alltså så att grejerna som infekteras blir helt obrukbara.
We saw an example of that in 2022.
Den 24 februari förra året, samma dag som Ryssland invaderade Ukraina, så slutade plötsligt nästan 6000 vindkraftverk i Tyskland att snurra. Och samtidigt blev tiotusentals personer som använde satellitinternet nedkopplade.
Russian hackers had gained access to KA-SAT satellite systems. Out of the 82,000 satellite modems, they bricked something like almost 50,000 of them so badly that they actually had to physically be replaced.
Den siffra vi hört gällande antal utbytta modem efter attacken är 30 000, inte 50 000. Men konceptet är lika skrämmande ändå. Att man faktiskt kan omvandla elektronik till bricks, tegelstenar.
An attack done purely by code, but the end result is that you actually have to physically go and replace systems.
Vad är då det värsta som kan hända? Ja, både Troy Hunt och Mikko Hyppönen nämner den centralisering som skett idag av molntjänster, till exempel Amazon Web Services.
So imagine all of AWS goes offline.
AWS står för en tredjedel av all världens molntjänster och används av till exempel Netflix, Facebook, Twitch och LinkedIn.
What would break? To one extent or another, just about everything. You know, because just about everything is either directly or indirectly dependent on those AWS services.
Then we have companies like Cloudflare.
20% of the world's traffic routes through Cloudflare infrastructure. What happens when that disappears?
Den här centraliseringen med ett fåtal enorma aktörer är på ett sätt bra för säkerheten. De här företagen, de har resurser att lägga på cybersäkerhet. Du kommer inte kunna göra en enkel SQL-injektion och ta ner Google Cloud. Men rollen de spelar för våra samhällen idag är en sårbarhet i sig.
Inevitably that would be the where the high value target is because it underpins so much stuff.
Alith, som jobbat mycket med att penetrationstesta infrastruktur, hon är mer oroad för attacker på sånt som vårt elnät och vårt vatten.
We had a situation a couple years ago where somebody gained access to an industrial system that was processing drinking water.
Det var i januari 2021 som någon hackade vattenfiltreringen i staden Oldsmar i Florida i USA och höjde andelen natriumhydroxid, eller LUT, från 100 miljondelar till 11 000 miljondelar.
This is obviously a significant and potentially dangerous increase. Sodium hydroxide, also known as lye, is the main ingredient in liquid drain cleaners.
Nästa gång kanske en sån här attack riktas mot en större stad och kanske inte upptäcks innan det är för sent.
That is probably something that is at the top of my worry list that I think would be extremely catastrophic.
Eva Galperin är också oroad för vår infrastruktur och menar att vi redan fått uppleva konsekvenserna av bristfällig säkerhet.
Hospitals completely paralyzed with ransomware. Banks paralyzed with ransomware. Your train not running because it has been targeted by the Russian government. These are all things that have happened. And there is room for them all to get worse.
På DEFCON i Las Vegas, hackingkonferensen som nu för tiden lockar mer än 30 000 deltagare, så finns det en hel avdelning som handlar om att hacka röstningsmaskiner.
This year they've been given a challenge to break into voting machines similar to the ones used in the 2016 election.
2017, första året DEFCON hade sin så kallade Voting Village, så var det inte en enda av de 30 olika röstningsmaskinerna som stod emot. Alla blev hackade.
På en annan hackingkonferens i Las Vegas året efter demonstrerade Billy Rios och Jonathan Butts hur de väldigt enkelt kunde hacka sig in i människors pacemakers på ett sätt som tillät dem att, om de ville, ge bärarna livsfarliga stötar.
And then it downloads the update over what? HTTP, right? And then it does what? Runs it, because the software is not signed.
Jag tycker det här ger en bra illustration av hur mycket av våra liv som är beroende av digital säkerhet. Allt från våra statsskick till våra hjärtslag kan idag kontrolleras av kod. Samtidigt är skaran som kan manipulera den här koden inte längre begränsad till ett fåtal socialt missanpassade tonåringar.
In the 90s there was a game at DEFCON called Spot the Fed.
På 90-talet var DEFCON en liten konferens där alla hackers mer eller mindre såg ut som Hollywood-stereotypen. Att identifiera en FBI-agent var hur enkelt som helst.
Because they were, you know, an adult and because they seemed tremendously uptight and they had some sort of short haircut.
Idag ser det helt annorlunda ut.
Not only would you not be able to spot the Fed, but the Fed has a booth. It is not immediately obvious who has government ties, who is a criminal, who is a good guy, and all of these things are very mixed up with one another in a way that they were not in the 90s.
Idag kan man bli hackad av FBI eller NSA, eller av svenska FRA för den delen. Ens telefon kan bli avlyssnad av mexikanska staten eller av någon oljeshejk med för stora fickor. Man kan bli ägd och doxad av kriminella gäng eller av 14-åringar på Discord, av multinationella företag eller färska zero-day startups. Hur fan ska man förhålla sig till allt det här?
You can live your life in fear and be completely stressed out about these things, or you can just do your best and make yourself not the most weak target.
You sit down and you figure out what you want to protect and who you want to protect it from. Because trying to protect everything from everybody all the time is a good way to go crazy.
Eva Galperin och Alith Dennis gör mycket mer för sin personliga och professionella säkerhet just för att de är större måltavlor än gemene man. Så istället för att fråga vad de gör så frågade jag dem vad som är den absoluta lägsta nivån som vi bör lägga oss på när det gäller digital säkerhet.
For your average everyday person, you want to have strong and unique passwords for all of your accounts.
Det här innebär ju i praktiken att man måste ha en lösenordshanterare. Vilken spelar ingen större roll.
Any password manager that you actually use correctly on a regular basis for all of your passwords will do. The other thing that you do is you turn on two-factor authentication for every one of your accounts.
Den lägsta nivån av tvåfaktorsverifiering är koder som skickas via sms. Den högsta det är en fysisk digital nyckel som man bär med sig för den här typen av verifiering. Men återigen, det viktigaste är att man faktiskt använder sig av den.
You turn on the highest level of two-factor authentication that you are comfortable with and that you will actually use.
Och slutligen, uppdatera allt du äger så fort det finns en patch ute.
Most of the targets of opportunity do not use zero-day exploits. They exploit vulnerabilities that are extremely well known and they just take advantage of the fact that people have not patched them yet.
Det tog mig en hel kväll att byta lösenord på alla mina 200 plus konton. Det var drygt, men egentligen så var det nog en ganska liten uppoffring för ett säkrare liv.
Men de flesta av er som lyssnar på det här avsnittet kommer kanske tänka att ni borde göra de här grejerna. Men så kommer ni skjuta upp det och sen kanske glömma bort det och så kommer ni fortsätta som vanligt.
Och det är ju lite tråkigt kanske, men paradoxalt nog så gör det oss andra säkrare. Vi kommer aldrig kunna skydda oss helt och hållet. Men så länge ni finns så behöver vi inte det heller.
This is the English language saying you don't have to be faster than the bear, you just have to outrun the other people who are running from the bear.
Du har lyssnat på P3 Dystopia med mig, Viktor Harris.
Och mig, Fanny Hedenmo.
En källförteckning finns på sverigesradio.se/dystopia. Och vill du som lyssnat diskutera innehållet med andra så finns det en grupp på Facebook som heter P3 Dystopia Eftersnack där folk gör det. Det här avsnittet skrevs och producerades av mig hösten 2023 här på Sveriges Radio Västerbotten i Umeå. Ljudfix och mastering sköttes av Kalle Andersson i Luleå. Vi hörs!
Sveriges Radio. 3, 3.